Välkomna till del 4 utav genomgången av Daniels bok där vi följer den här utläggningen som jag har skrivit. Den heter Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok. Låt oss knäppa våra händer och be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 3. De tre männen i den brinnande ugnen. Vi kommer till en förfärlig händelse i Daniels tredje kapitel. Nebukadnessar, som tidigare insett att Daniels Gud var mäktig, en gud över andra gudar och en herre över kungar, Daniel 2:47. Hade nu vuxit i högmod. Händelsen tilldrog sig ute på landsbygden. Daniel själv var inte med. Det var däremot hans tre vänner som var högt uppsatta personer i den babyloniska förvaltningen. Deras ställning gjorde säkerligen att många avundades dem, särskilt eftersom de var från ett annat land med egen kultur och religion. Den gyllene statyn. Kanske var det Nebukadnessars tidigare dröm om den stora statyn som nu inspirerade honom att resa en gyllene staty ute på Duraslätten. Troligtvis en plats några mil sydost om Babylon. Dura betyder mur och var ett mycket vanligt ortsnamn. Varför det är svårt att med säkerhet lokalisera platsen för den händelse som skildras i detta kapitel. Statyn var enorm. 60 alnar hög, det vill säga cirka 30 meter, eller som ett 10-våningshus. Den var däremot förvånansvärt smal, endast 6 alnar eller 3 meter. Detta antyder att det var fråga om en obelisk eller om statyn föreställde en människa så måste den stå på en piedestal. En gissning är att statyn var ett monument som hyllade Babylons gudar, kanske också på samma gång dess konung. Att höjden var 60 alnar och bredden 6 alnar är talande. Talet 6 är den mänskliga ofullkomlighetens tal. Antikrists tal är 666, det som aldrig når fram till 7, hur många försök som än görs. 7 är det gudomliga förbundets tal. Att statyn sägs vara av guld, vers 1. Innebär förmodligen att den var tillverkad av trä och endast täckt av guld i form av plattor. På samma sätt sades rökelsealtaret i tabernaklet vara gyllene, andra Mosebok 40, vers 5, fastän det var gjort av akacieträ och endast överdraget med guld, andra Mosebok 37, vers 25 till och med 28. Det är tydligt att Nebukadnessar gjorde anspråk på gudomlig makt och han ville befästa och synliggöra den för allt folket. Alla bemärkta män ute i provinserna kallades till invigningen. 8 kategorier av tjänstemän räknas upp. Satraper, guvernörer och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna. Det ser vi i vers 3. Och den här uppräkningen av tjänstemän, korrekt nämnda på gammal riksarameiska, tyder på en förstahandskännedom om det babyloniska rikets organisatoriska uppbyggnad som en jude på 160-talet före Kristus knappast kan ha känt till. Med tanke på detta ter sig bibelkritikens påstående att Daniels bok är ett falsarium författat århundraden efter den tid som avhandlas osannolikt. Tydligen var alla slag utav tjänstemän närvarande. Det är möjligt att också Sidkia, kungen i Jerusalem, hade kallats dit. Och om så är fallet ser nog det som nämns i Jeremia 51-59 denna händelse. Och i så fall får vi en tidsangivelse. Händelsen med statyn ägde rum år 593 före Kristus. Det står nämligen i versen från Jeremia att kvartermästaren Seraja begav sig till Babylon tillsammans med Sikia i dennes fjärde regeringsår. Väl på plats så fick de tillresande veta varför de hade kallats dit. Via en härold gavs en befallning att dyrka denna nya avgud. Detta är befallningen till er, läser vi i vers 4 till och med 6. Ni folk och stammar och språk, när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som kung Nebukadnessar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Det var en sträng order. Det var inte nog att påbjudna lydnad. Det ingick också en religiös tillbedjan av avgudabilden. Denna tillbedjan gällde alla folk. Nebukadnessar ville demonstrera både politiskt och religiöst världsherravälde. Här fanns stat och religion förenade till ett. Det verkar inte som om de höga tjänstemännen hade fått veta något i förväg om varför de hade kallats till platsen. Plötsligt ställdes de inför en order som det inte fanns någon möjlighet att vägra lyda. Inga undanflykter tilläts. Det handlade verkligen om en tyrannisk maktutövning. Till anblicken av den väldiga statyn kom också ljudintrycket från musiken som spelades upp av den stora orkestern. Allt var väl regisserat och påminner om nazisternas massmöten i propagandasyfte. Och så fick också Nebukadnessar som han ville. Allt folket föll ner och tillbad, vers 7. De tre männen. Alla föll ned och tillbad, utom tre som förblev stående. De måste genast ha utsatts för kontrollanternas blickar där de stod högresta över de andras ryggar. De kaldeiska kontrollanterna gick till kungen, precis som de var tillsagda, och rapporterade: men nu finns här några judiska män, Shadrach, Meshach och Abednego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har satt upp. Vers 12. Tidigare hade Daniel och hans tre vänner, samtidigt som de bevarade tron, visat viss beredvillighet att anpassa sig efter babyloniska seder. I kapitel 1 såg vi hur de lärde sig det kaldeiska språket, det vill säga arameiska, och till och med accepterade sina nya babyloniska namn. De bad dock om att få särskild mat som var kosher. De ställde upp på examinationen efter den treåriga studietiden och kunde vara lojala mot sin hedniske kung utan att kompromissa med sin djupaste identitet, lojalitet, den till Gud. I kapitel 2 fick Daniel tillfälle att vittna för Nebukadnessar om den enda sanne gudens makt. Samtidigt tjänade de kungen genom sina höga och viktiga tjänster. Daniel 2:49. Allt detta visar att det är möjligt för troende att respektera och lyda mänskliga auktoriteter i världsliga riken. Se även Matteus 22:21, Romarbrevet 13, verserna 1-7. Så länge denna tjänst inte innefattar förnekelse av den enda sanne guden. Men här, i kapitel 3, ser vi hur de som är troende ibland måste trotsa mänskliga auktoriteter, nämligen när dessa kräver avgudadyrkan eller sådant som går emot Guds ord. Man måste lyda Gud mer än människor, Apostlagärningarna 5:29, som Petrus och apostlarna sa. Tillsammans visar därför kapitel 1, 2 och 3 hur troende ska förhålla sig i det världsliga och det andliga regementet, det vill säga i stat och kyrka. Så långt det är möjligt ska kristna vara laglydiga samhällsmedborgare. Men som medborgare i Guds rike har de sin djupaste lojalitet till deras skapare och frälsare. Att det var kaldéer, som vi ser i vers 8, som anklagade Daniels tre vänner, som kallades judiska män, vers 12, är intressant. Kaldéerna representerar nämligen den babyloniska kulten och måste ha avskytt de judiska främlingarna som inte bara fick behålla sin religion utan dessutom hade blivit högt uppsatta. De ansåg nog att ett sånt avskum borde hålla sig till de lägsta tjänarsysslorna. Nu fick de chansen att slå till mot dem. Daniel nämns inte alls i samband med händelsen med statyn. Det kan bero på att han vid tillfället skötte andra plikter och därför inte var med. Eller att han hade ett sånt unikt ämbete att han inte hörde till folket som skulle svära trohet och underkastelse. Av Daniels bok i övrigt vet vi att han inte skulle ha böjt knä för statyn och tillbett den om han varit med i folksamlingen. Nebukadnessar blev naturligtvis fruktansvärt vred. Hur vågade någon trotsa honom? Han gav ändå Daniels vänner en chans till. De var ju trots allt höga tjänstemän. De fick en möjlighet att visa att de ändrat sig eller att anklagelsen var falsk. När Nebukadnessar nu upprepade sitt hot om den brinnande ugnen visade han att han satte sig över Gud. Han sa i vers 15: "Vilken Gud kan då rädda er ur mina händer?" Kungens fråga som gett upphov till titeln på den bok som vi nu går igenom var en utmaning rakt i ansiktet på den allsmäktige, den enda sanne guden. Kungens fråga lämnar samtidigt också utrymme för en vanlig föreställning och praxis under antiken och även senare i världshistorien, nämligen att Gud eller olika gudar kan ingripa till räddning när en felaktig dom är på väg att verkställas och på så sätt fria den anklagade. Även i Mose lag finns instruktioner för hur man kan överlåta dömandet åt Gud vid själva rättegången. Fjärde Mosebok kapitel 5, verserna 11 till och med 31. Vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Löd alltså Nebukadnessars fråga. För dem var det fullständigt uteslutet att de skulle tillbe avguden. De tre männen blev alltså inte svaret skyldiga. För dem var det fullkomligt uteslutet, som sagt, att de skulle tillbe avguden. Vi läser: då svarade Shadrach, Meshach och Abednego: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Verserna 16 till och med 18. Daniels vänner visste bara en sak, att de inte fick bryta mot Guds bud. Nu gällde det hans första bud, ett bud som de, likt alla Israels barn, fått sig noga inpräntat. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Andra Mosebok 20, vers 3. De visste också att Gud är allsmäktig och kan göra precis vad han vill. Därför gav de ett frimodigt vittnesbörd om Guds allmakt. Om han vill kan han rädda dem. Men om nu Gud inte skulle ingripa till räddning, så tänkte de ändå inte dyrka någon främmande gud. Det är fel under alla omständigheter. Därför ville de hellre dö i Guds namn än att lyda kungens befallning. De var övertygade om den sanning som Paulus senare formulerade så i Romarbrevet 8:28. Allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Detta svar gjorde Nebukadnessar helt ursinnig. Det står i vers 19 att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han var tvungen att genast statuera exempel. Det var bråttom. Som för att manifestera hur fruktansvärd försyndelsen var, gav Nebukadnessar ordet om att ugnen skulle hettas upp 7 gånger hetare än vanligt. Detta var i och för sig lite underligt. Plågan att brinna inne i en ugn måste ju vara större om hettan är lägre, eftersom nu med den högre temperaturen måste döden infinna sig omedelbart. Men tydligen var Nebukadnessar så ursinnig att han tappade besinningen. Några av de starkaste männen fick order att gripa Shadrach, Meshach och Abednego och binda dem. Det gavs inte ens tid att ta av de kläderna som var brukligt inför dylika avrättningar. De starka Soldaterna hann knappt knuffa in Daniels vänner i ugnen innan de själva brändes till döds av den glödheta värmen. Vers 22 och 23. Kanske var det så att ugnen matades uppifrån och att man hade en öppning ner till där man sen kunde ta ut askan. Tydligen gick det också att titta in i ugnen, för Nebukadnessar ville se hur det hade gått. Om han förut var ursinnig så blev han nu skräckslagen. Vers 24 och 25. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: var det inte 3 män vi band och kastade i ugnen? De svarade kungen: jo visst, o konung. Då sa han: men nu ser jag 4 män gå lösa och lediga inne i elden, helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudason. Det här var mer än man kunde förstå. Inte nog med att de 3 som kastades i ugnen gick omkring lösa och lediga. Dessutom fanns där nu en 4:e person, och han såg ut som en gudason. I en av Gamla testamentets apokryfer, Tillägg till Daniel, kan man läsa den bön som Azaria, omvärvd av eldens lågor, ska ha bett till Gud. En bön som formar sig till en syndabekännelse och de 3 vännernas lovsång i den brinnande ugnen. Apokryferna är inte inspirerad, ofelbar, helig text, men Luther sa om dem att de ändå är god och nyttig läsning. Man kan alltså till uppbyggelse ta del av Azarias bön och de 3 vännernas lovsång, men texten tillhör inte den ursprungliga texten till Daniels bok. Den lämnas därför här utan kommentar. I en berömd psalm av Levi Petrus, Löftena kunna ej svika, heter det i en av verserna: tro när dig världen förföljer, med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade själ det vet. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Den finns med i Svensk psalmbok som nummer 254, och jag läste från den 4:e versen. Berättelsen om hur Daniels 3 vänner räddades i den brinnande ugnen är unik. Den är rent av märkligare än de mest fantastiska sagor. Naturligtvis kan man skratta åt den och kalla den för en from fantasi. Så har man gjort med allt underbart som Gud har gjort i sin allmakt. Men det är dårskap att skratta åt Gud. Vad han vill, det gör han. Och nu hade han bestämt sig för att uppenbara sin storhet och slå ner Nebukadnessars högmod. Den 4:e mannen. För Nebukadnessar var det ingen svårighet att urskilja vem som var den 4:e personen i ugnen, trots att han inte hade sett honom tidigare. Det var uppenbart. Han utstrålade den härlighet som Johannes beskriver i Uppenbarelseboken i kapitel 1, vers 13 till och med 16, där han såg mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Johannes kände sin herre och mästare och presenterar honom som människosonen. Nebukadnessar ser honom som en gudason, vers 25. Och det är precis vad han är. Han är Gud och människa. Namnet människosonen finns på 2 ställen i Daniels bok, kapitel 7, vers 13 och kapitel 10, vers 16. Första gången omtalas han i anslutning till den yttersta domen. Och Jesus anknyter till detta när han talar om sin egen återkomst till domen, Matteus 25, 31. Andra gången handlar om att människosonen kommer till Daniel med tröst och styrka när denne blivit matt och kraftlös inför åsynen av den yttersta tidens vedermöda. När människosonen uppenbarade sig för Johannes så sa han: "Var inte rädd, jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet." Uppenbarelseboken 1, vers 17 och 18. Detta innebär att han kan förlossa och bevara sina trogna från både döden och helvetet. Se Saltaren 68, 21, Ordspråksboken 12, 13 och Första Korintierbrevet 15, 55. Shadrachs, Meshachs och Abednegos räddning ur den brinnande ugnen är en illustration till hur Jesus räddar oss från den eviga elden i helvetet. En brinnande ugn används faktiskt i Nya testamentet som en bild av helvetet. Jesus säger om den yttersta dagen i Matteus evangeliets 13 kapitel, vers 41 och 42: "Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt, och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och gnissla tänder." Se även Matteus 13, vers 49 och 50. Här i berättelsen om de 3 männen i ugnen har människosonen samma uppgift som på andra ställen i Daniels bok, Daniel 7, 13 och 10:16. Dels kommer han med dom över gudsförakt, högmod och självhävdelse. Dels med tröst och kraft åt dem som är totalt utblottade på egen förmåga och kraft, men som förtröstar på Gud. När de 3 männen kastades i ugnen hade de absolut inga förhoppningar rent mänskligt sett. Kan man tänka sig en situation där den egna kraften är mer uttömd? Men kraften fullkomnas i svaghet. Andra Korintierbrevet 12:9. Han som har förmågan att uppväcka döda när han så önskar det, han kan också beskydda de sina, så att inte ens den starkaste hetta kan nå dem. Varje kristen kan lita på att han står under samma beskydd som Daniels 3 vänner gjorde. Jesajas ord ifrån kapitel 43, vers 1 till och med 3 gäller alla Guds barn. Men så säger nu Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel, var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Den som förtröstar på egen kraft och styrka kommer däremot på skam. Det kan gå en tid när Herren tycks låta allt passera utan att ingripa, men han har bestämt en dag när allt ska dras fram i ljuset. Då går det inte att hänvisa till makt och ära. Inte ens om man är enväldig och härskare över hela jorden. Nebukadnessar hade redan en gång tidigare lärt känna den levande guden. Det omtalas i kapitel 2 när Daniel uppenbarade drömmen om de fyra världsrikerna för honom. Då fick han veta att det ska komma ett rike som aldrig någonsin ska gå under, även om alla jordiska riken i tur och ordning faller. Nebukadnessar ger nu Shadrach, Meshach och Abednego full upprättelse. Han ropar åt dem att komma ut, och han tilltalar dem i vers 26, den högste gudens tjänare. I alla de förnäma tjänstemännens närvaro konstaterar man undret. Inte ens kläderna var svedda. Inte ett hårstrå har blivit skadat. Nu tillerkänner Nebukadnessar Gud den ära som tillkommer honom. Det är mycket anmärkningsvärda ord som uttalas av den tidens mäktigaste man i vers 28 och 29. Nebukadnessar tog då till orda och sa: lovad är Shadrachs, Meshachs och Abednegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt om Shadrachs, Meshachs och Abednegos gud, han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan rädda så som han. Utöver detta sände Nebukadnessar ett rundbrev över hela sitt rike, där han nu uppmanar alla att ära Gud. Vers 31 till och med 33. Från kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och språk över hela jorden, jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkännage de tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike. Hans välde varar från släkte till släkte. Det är tänkvärt att detta budskap nådde alla invånare i det väldiga nybabyloniska riket. Förhoppningsvis togs det också emot av många med troende hjärtan. Till denna Nebukadnessars proklamation kan också alla kristna säga sitt amen. Samtidigt kan vi enkelt se att det inte var en fullödig bekännelse till den enda sanne guden som kungen avlade. Nebukadnessar förblir efter denna händelse polyteist. Se Daniel 4:5 och vers 6 och vers 15. Istället för att säga att Israels Gud är den enda guden, så sa han att ingen fick säga något ovärdigt om Shadraks, Meshaks och Abednegos Gud, för det finns ingen Gud som kan rädda så som han. Vers 29. Det låter som att kungen säger ungefär: förolämpa inte den guden, för då kanske han använder sin makt emot oss och vårt rike. Det är inte vad Bibeln kallar sann tro. Den frälsande tron inkluderar framför allt förtröstan på Guds förlåtelse i Jesus Kristus. Tack för att ni har lyssnat.